I det ritual som Stanley Jones lämnade efter sig om hur ett ashram ska gå till så kallas den här eftermiddagsstunden för församlingen i funktion. Och ja, det är ju ett bra uttryck därför att då riktas våra tankar in på att det är församlingen det går ut på. Vi är inte här för att bilda någon ny församling eller något nytt samfund eller någon utbrytargrupp av något slag, utan vi är här för att få vara tillsammans med församlingens herre och gå tillbaka till våra församlingar. Men så kommer det där i funktion. Och ibland har jag tyckt att det låter lite väl västerländskt. Allting ska fungera. Allting. Numera heter ju barnböcker så här: så funkar du, eller så funkar fjärilar, och så funkar blommor, och så funkar galaxer och så vidare. Jag blir lite trött på det där. Ibland så tror jag att vi kanske anlägger väl västerländskt effektiva mått på vad en församling är. En församling är en sorts institution som producerar vissa församlingsanknutna resultat. Det ska vara det och det av detta, och det ska vara så och så mycket av det och det. Och det ska man kunna skriva i årets verksamhetsberättelse, precis som Volvo eller Saab Scania eller vem som helst. Vi läste igår en text som vi ska läsa idag igen, därför att den går så in i, så att säga, församlingsbegreppets hjärta. Efesierbrevet 4, 11-16. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Ledarskap och församling har en uppgift gemensam: att uppbygga Kristi kropp. Det handlar om att nya lemmar fogas till kroppen. Men det handlar också om att de lemmar som redan finns i kroppen ska få bringas till mognad och växt. Och det där, det är ett arbete som i rätt stor utsträckning handlar om vägledning av dem som redan är infogade i kroppen. Inte bara, inte på något vis. Evangelisationen finns ju där. Men den här mognaden som det talas om här. Vi kan tänka lite grann att om den mognaden fanns lite mer, så tror jag vi skulle behöva göra lite mindre reklam för Guds rike och för församlingen i största allmänhet. Människor skulle komma in i församlingen och känna att här kan jag slappna av. Här behöver jag inte göra mig till. Här behöver jag inte fungera på ett visst sätt. Och vad många människor som står utanför församlingen och tänker: jag vågar inte gå in, för där är de så perfekta. De är så duktiga där. Jag platsar inte på ett sånt ställe. Vi läste i morse, de som var här på bibelmeditation i morse, då läste vi om vår kallelse att vara ett föredöme. Och det är ju alltså en lustig sits vi har här. Att vara ett föredöme utan att knäcka folk. Hur går det till? Du vet, vi önskar ju gärna att vi kunde vara föredömen i den där meningen att allting blev så bra. Allting var så lyckat. Allting var så perfekt. Och det tänker vi lätt att det är ett föredöme. Och det kan det ju vara på sitt sätt. Men många människor känner sig ju inte alls attraherade till honom som är vår Herre om vi bara är föredömen på det viset. Utan här finns kanske en annan sorts mognad. En som gör att människor när de kommer in i den miljön plötsligt säger: här kan jag slappna av. Här kan jag våga vara mig själv. Alltså våga vara äkta i all min bedrövelse. Det är ju vad vi längtar efter, eller hur? Då börjar ju människor komma. Och de känner: här vågar jag vara äkta. Och när vi nu tittar lite grann på vad det är det som ska hända med det heliga och vad det ledarskapet har till uppgift, så kan vi säga så här, och jag sa det redan igår, det handlar ju om att lära människor att lyssna. Du vet, om man får problem så går man ju inte till en person som har normal hörsel, utan man går ju till en som kan lyssna. För det är en väldig skillnad på det. Jag har träffat en kär syster nere i Skåne som har mycket dålig hörsel men som är en god lyssnare. Så kan det också vara. Man kan ha utmärkt hörsel och vara en urdålig lyssnare. Och man kan ha dålig hörsel och vara en god lyssnare. Du vet, det första som utmärker en lyssnare är ju att inför honom eller henne vågar man vara sig själv. Vad ljuvligt. Och när många sådana lyssnare kommer tillsammans, som de inte är allt för proffsiga i sitt lyssnande så att säga, så vågar de också vara sig själv tillsammans med varandra. Och det är mycket vilsamt. De gånger jag har upplevt det har jag tyckt att det är verkligen en försmak av Guds rike. När vi nu tittar på den här 13:e versen så står det ju så här, att det menar att vi alla ska komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och någon mogna som svarar mot Kristi fullhet. Och så heter det: vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Och då tänker man ju på människor kanske snarare som förefaller att lyssna för mycket än för lite. Plötsligt så kommer en trend och alla ska springa dit, och så kommer en annan trend och alla ska springa dit. Och man tänker att det här är ju inte människor som lyssnar för lite utan som lyssnar för mycket. Och då blir vi ju nyfikna och säger: kan man göra det? Vad är det då att lyssna? Ja, att lyssna, det är ju att ta in en annan beskrivning av verkligheten än den som man är van vid. Du själv tycker att himlen är grön idag, och så kommer någon annan och säger att den är ju alldeles blå. Och du lyssnar artigt till honom som säger att den är blå. Vad gör du sen om du ska lyssna? Du rycker inte bara på axlarna och säger: det var en idiot som sa att himlen var blå, jag ser väl att den är grön. Utan om du är en lyssnare så behåller du båda de här uppfattningarna sida vid sida. Du spar på din egen uppfattning. Jag tycker ju för min del att himlen är grön idag, men Johansson här säger att den är blå. Och nu behåller jag båda de här tankarna och funderar och försöker att med tiden bli klar över vad det är som är sant. Det är att lyssna. Så småningom kommer man fram till en uppfattning, om man inte har för bråttom, utan noga prövar sig fram. Man testar och kollar. Är himlen blå eller är den grön? Så småningom kanske det ändå klarnar för honom att ja, jo, men visst, den är ju blå. Konstigt att jag tyckte den var grön. Det var ju lustigt. Det var bra att han sa det. Nu har jag sett att den är blå. Härligt. Och då har man ändrat uppfattning. Men inte på det viset som det står om här i texten. Det här står det talat om människor som hade en uppfattning och så kommer någon och säger ett annat och ja, då är det det som gäller. Och sen kommer en tredje och säger att nej, det är inte alls, varken på det första eller andra sättet, utan så här är det. Ja, ja visst, ja, så är det. Alltså människor som egentligen inte prövar vad som är sant, utan som alltid håller med den som sist har talat. Påverkbara människor. Det är inte det vi är ute efter. Det är inte mognad. Påverkbarhet är inte mognad. Mognad är att kunna lyssna. Och leva med den smärtan. För det är en smärta. Att jag hade den uppfattningen. Och han har den uppfattningen. Och jag måste nu för framtiden försöka att komma fram till vilken det är som stämmer. Det är jobbigt. Det är det klart jobbigaste sättet att leva, men det är klart bäst också. Därför på det sättet växer man ju hela tiden i sanning. Och en människa som lever så är för det första ingen trendnisse som rycks hit och dit. Men för det andra är det heller ingen människa som bli snabb och kategorisk i sina omdömen. En människa som liksom bara tvärtklipper av att det är inget snack nu, det är så här, det har jag alltid sagt. Utan det är en person som kan lyssna och som är väl medveten om att verkligheten är mycket större än vad jag någonsin kan förstå. Och det kan vara intressant att höra hur den ser ut ifrån en annan människas utsiktspunkt. Jag kan alltid lära något, också från den som har fel. Om inte annat så hur man bär sig åt för att ha fel. Och du vet, inför en sådan människa vågar man vara sig själv. Och faktiskt med tiden kan man också själv förlösas till att våga vara sig själv om man lever på det sättet. Därför kan vi säga så här att det finns i princip två orsaker till att vi lyssnar så dåligt. Det ena är att vi inte vill. Du, många gånger när vi är ute efter att få rätt till varje pris, då vill vi ju inte lyssna. Prestigen sätter ju tjocka, tjocka pluggar i öronen på. Så fort det blir tävlan och kamp och nu ska jag allt jag visa att och så här. Då är det ju som om öronen hade trillat av totalt. Och det bara var talorgan kvar. Det som jag hörde en kommentar till en mycket talför god vän en gång, som en annan hade sagt att hur känns det att hela hjärnan omvandlad till talcentrum. Ja. Men sen finns det punkt nummer två, och det är detta att vi ofta inte vågar lyssna. Och det kanske är en större grej det där än vad vi tror. Vi vågar inte lyssna. Därför det här med att leva med både uppfattningen att himlen är blå och grön, det är en väldigt smärtsam process. För vår trygghets skull önskar vi ha klara besked om allting i vårt inre. Vi önskar veta, citat, hur det är, slut på citatet. Och att leva i en sån där prövningsfas av det ena eller andra. Och att alltså leva med kanske en eller ett par olika uppfattningar om samma sak som man håller på och prövar och testar och smakar. Det är jobbigt. Det kan vara stenjobbigt. Det där provocerar mycket mer ångest inom oss än vad vi kanske är beredda att tro. Vi har mycket av vår trygghet i att vi vet hur det är eller åtminstone tror oss veta hur det är. Men när vi ska ut på den tunna isen att säga om det här ämnet, med det här ämnet är jag inte färdig, utan här måste jag pröva mig fram. Det är smärtsamt. Och därför är det alltid så att vår kapacitet att lyssna är begränsad. Den begränsas av hur mycket vi vågar lyssna in. Och hur mycket vi orkar att pröva olika vittnesbörd om livet parallellt med varandra. Men i största allmänhet handlar det alltså om att lära sig lyssna. Ibland möter man människor som lider av djup osäkerhet i sitt innersta. Både på vem de själva är och vad egentligen omgivningen, människorna runt omkring, är ute efter. Vad de har för avsikter och tankar. Och det är ju ett väldigt smärtsamt tillstånd. Det behöver vi inte mycket fantasi för att förstå. De här människorna är ofta extremt sårbara just när det gäller att lyssna. Det är såna här människor som verkligen överlyssnar, tar in allting. Och i deras fall är det så, de släpper omedelbart det som var deras föregående övertygelse. Så fort någon kommer och säger med lite auktoritet det ena eller det andra, så tappar de bort, de liksom glömmer bort det. Det är liksom utsuddat, avmagnetiserat. Det som de förut var övertygade om. Och en sån människa kan ju till sist känna ett väldigt behov av att lägga betongmurar mellan sig och människor omkring sig för att ha någonting kvar i ens innersta som man kan kalla för sitt eget. Att få lära en sån människa att lyssna, det handlar ju om att säga till honom eller henne: du måste vara inställd på att behålla din ursprungliga uppfattning. Att inte omedelbart sudda ut den när någon annan säger något annat. Utan att du ska behålla den lika tydlig och lika stark som den andra impulsen du fick. Tills du har prövat och funnit vad som är rätt. Då kastas man ju inte hit och dit av lärovindar. Om man har fått den förmågan att kunna lyssna, förstå vad den andre sa, kunna leva kanske med två vittnesbörd i sitt inre tills dess det börjar klarna vad som är sant. Och man kanske då genom en bitvis smärtsam process har mognat, vuxit, fått ett vidgat förhållande till sanningen, om jag får uttrycka det så. Jag tror att det här kanske i vår tid är någonting av den församlingsprofil, om jag får uttrycka det så, som vi skulle be Gud mer om. Därför att på något sätt har vi själva som Guds folk rätt mycket tappat vår egen art. Människor kommer trötta, jäktade, sargade ifrån ett stressigt samhälle in i Guds församling och upptäcker att där finns det tusen saker att göra. Någon ska ha hand om det och någon ska ha hand om detta och alla ska ut och knacka dörr och efter ett tag så tänker man, ja, det här var ju verkligen ur askan i elden. Det här var precis som i världen fast ännu värre. Man hade önskat få komma in i någonting som var kvalitativt annorlunda. och som kändes kvalitativt annorlunda från början. Och där detta annorlunda ändå inte hänger ihop med någonting som vi gör och producerar, utan med någonting som Herren har fått, så att säga, göra med oss. Där detta nya, där detta andra inte är någonting som vi ständigt håller på och strävar och kämpar och stretar förtvivlat med en verksamhet till, så att säga. Utan där detta är någonting av en mognad och en vila som har fått ta gestalt i oss, men som sällan hinner ta gestalt i oss därför att vi har så mycket att göra. Församlingen i funktion. Jag tror inte Stanley Hughes menade det så, men man kan ju få reagera lite personligt ändå. Ofta när vi talar om församlingens situation så tycker jag det är väldigt fruktbart att jämföra församlingsgemenskapen, som ju handlar om många människor, med äktenskapet, som handlar om två. Ty äktenskapet där renodlas ju allt, så man kan se det liksom uppförstorat tydligt. Vi tänker oss ett äktenskap mellan två perfekta makar. Försök att göra det. Vilket förfärligt äktenskap, eller hur? Och det är ju lustigt att här kan vi känna ganska snabbt och direkt att gemenskap kan inte bygga på perfekthet. Inte så länge vi är i syndens och bristens värld. Det är bara knäckande med folk som är perfekta. Människor som inte har den minsta lilla skråma i förnicklingen, de är ju förfärliga. Min hustru har myntat ett bra uttryck. Hon sa en gång om vårt liv när det var lite ostädat hemma att ja, Sven, det här är ett permanent provisorium. Och det är ju precis vad det är. Livet är ett permanent provisorium så länge vi är på den här sidan. Och där är det kanske viktigare att vi inte försöker göra oss till något som vi inte är, utan att vi lär oss att ta emot varandra som vi är. Och det handlar just om att lyssna. Att ta emot varandra som vi är. Inte därför att vi alltid ska förbliva som vi är, utan att därför att det är, så att säga, på många sätt första steget till växt och mognad. Att vi lyssnar till varandra. Och att vi känner detta, att här finns det människor som kan lyssna. Jag minns församlingen som jag tillhör, den har drabbats av mig i många olika skepnader, så att säga, många olika ambitioner. Jag har haft många tankar för den församlingens räkning. Och det är ju bara Guds nåd att de har förlåtit mig. Men för mig var det en väldig förlossning att liksom komma fram till tanken, till den synen på församlingen, att här är de människor som skulle vara villiga att offra något för min skull om det behövdes. Istället för att tänka på församlingen som att det är nu arbetsredskapet som ska utföra det och ska ha så många timmar bibelstudium och så många timmar lovsång och så naturligtvis måste kämpa i bön för det och detta och som måste producera alla möjliga resultat. Att istället i sitt inre få definiera den församling man tillhör som skaran av de människor som trots all mänsklig brist ändå skulle vara villiga att offra något för mig om det behövdes. Då är man inne, tror jag, på den våglängd där gemenskapen kan börja fungera. Låt oss ta det här ordet av Jesus som vi så ofta läser, inte minst på våra ashram när människor kommer trötta, i Matteus 11:25. Vid den tiden sa Jesus, Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på i mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Där har vi ju gemenskapen, eller hur? Med en ödmjuk människa kan du ju alltid ha gemenskap. Om ni så tycker så olika som aldrig det. Om ni har olika målsättningar för det mesta. Och den ene tycker att himlen är vit och den andra tycker att himlen är svart. Där det finns ödmjukhet, där finns det gemenskap. Ett milt och ödmjukt hjärta. Det är ju inte alls detsamma som perfekthet. Utan det är detta att vi kan ta emot varandra i befintligt skick. Faktiskt med en vilja att lära av varandra mitt i all vår brist. Att vilja lyssna till varandra. Lyssnandet är en stor och för många oupptäckt geografisk region i Guds rik. Och som du märker så drar jag en lans för lyssnandet idag. Bara den lilla bönen, Herre, lär mig att bli en god lyssnare. Inte en vindflöjel. Inte en som klipper av med förutfattade meningar och tvärsäkra beslut. Utan den som kan gå balansgången in i det här smärtsamma tillståndet. Att kanske lyssna till en annan människa och bara känna sig vanmäktig inför det hon säger. Det är ju ofta själavårdarens situation. Att lyssna till en annan människas uppfattning som totalt strider mot ens egen. Utan att debattdjävulen vaknar i ens inre och man flyger upp och ska börja säga en massa saker som man rätteligen inte borde ha sagt. Utan att man bara lyssnar och jämför hela tiden utifrån en förutsättning. Vad kan jag lära mig av det här? Vad kan jag lära mig av det? Jesus talar om läraktighet här. Det är ju evigt liv att lära känna Gud. Och vem uppenbarar Sonen Fadern för? Jo, för de ödmjuka, de som är som barn. Inte för de visa och kloka, de som redan är så färdiga så det inte får plats med ett stoftgrand av avvikande eller ny kunskap eller insikt. Utan för dem som är beredda att låta det gamla falla i ruiner för att det nya ska växa upp. Som är beredda att ompröva kanske ståndpunkter som man har omprövat 20 gånger förut. Nu kommer det nya skäl för en omprövning. Okej, då går vi igenom hela processen igen. Sådana människor växer alltid i kunskap och vishet. Och sådana människor är kunskapen levande, för som jag sa igår, det levande bryts alltid ner och byggs upp på nytt. Vi säger många gånger att ja, det där ämnet har jag hört predikas om förut, så det behöver jag aldrig höra om mer. Så säger vi ju aldrig om köttbullarna hemma, jag har ätit köttbullar förut, så det behöver jag aldrig äta mer. Och det är ju konstigt. Smörgås är ju inte en sak man äter en gång i livet, utan det äter man ju många gånger. Man kan behöva samma näring gång på gång faktiskt. Av samma anledning som man äter kanske mackor varenda morgon 7 dagar i veckan. När man möter äkta makar som är på kant med varann och ska återupprätta gemenskap, så finns det ju ingenting som är så viktigt som att få dem att lyssna till varann. Misslyckas man på den punkten kan man lägga av. Det vanliga är ju om de kommer bägge två till ett samtal. Att de sitter lite grann och passar på varandra och så rätt vad det är börjar den ena berätta om hur de har det. Och efter ett tag så säger den andra nej, så var det visst inte. Och så är grälet igång. Och man upptäcker ju ganska snart när man lyssnar till det där grälet att båda parter säger ofta saker som är konstruktivt menade men som den andra inte vill höra på. Det är inte bara så att man storgrälar på varann och bespottar varann, utan det sägs många konstruktiva saker i ett sånt där gräl, ibland i alla fall. Men problemet är att ingen lyssnar till den andra. Man har inte längre förtroende för varandra. Och har man inte förtroende så lyssnar man inte. Och att återställa den kommunikationen, att be människorna att lyssna ändå. Försök att ta emot detta budskap som om det fanns något positivt i det. Har du prövat det? Nu behandlar du det bara som det var något negativt, som det var pest, det som sägs till dig. Men tänk om du bara skulle anlägga den provisoriska ståndpunkten att det kan finnas något positivt i det här. Din hustru vill säga någonting positivt till dig. Hon vill också upprätta äktenskapet. Hon är inte bara ute efter att slå ihjäl dig. Hon vill säga något positivt. Har du letat efter det positiva? Nej, har jag inte gjort. Tänk om du skulle så att säga ta in det hon säger och börja bearbeta det för att hitta det som är värt att ta vara på. Alltså lyssna. Åh, vad smärtsamt, eller hur? Det känns ju som att dö. Ja visst. Men den som mister sitt liv ska finna det. Så rakt genom graven går det ju ibland till nytt liv. Det är ju bara så. Det andra, och det ligger ju redan i detta, man är beredd att börja lyssna som om det fanns något positivt. Redan det är ju en attityd av ödmjukhet. Att få lägga prestigen åt sidan och ta emot den andra i den ödmjukhet som det innebär att lyssna. Till den ödmjukheten är ju återigen både läraktighetens och gemenskapens förutsättning. Jag tror vi har talat för lite om ödmjukhet de sista åren. Nästan att vi inte vet vad det är. Vi förväxlar det ständigt med självfördömelse, vilket är något helt annat. Nå, vi läste ju nu att in i den här situationen så fungerar nu ledarskapet i församlingen. Och ni vet ju alla att vi idag har någon sorts debatt om kristna kretsar om hur ett ledarskap i församlingen ska fungera. Länge har vi haft polsk riksdag. Det vet ni vad det är. Det var på den tiden då Polen var självständigt och hade en riksdag. Då satt alla och käftade så i denna riksdag så att det gick aldrig att fatta något beslut. Även struntsaker kunde man fullständigt prata sönder tills dess att man aldrig hann till de viktiga grejerna på föredragningslistan. Och därför delades Polen mellan Ryssland, Preussen och Österrike. Polsk riksdag. Det har vi haft länge i våra församlingar. Och jag skulle kunna stå här ganska länge och berätta om vad pastorer har berättat för mig. Om den polska riksdag som de är satta att administrera. Men det ska jag inte göra. Ni må tänka var och en på er egen församling. Det brukar räcka. Nå. Då går det ju så här, när det tillräckligt länge har varit anarki, ungefär som när hattar och mössor hade hållit på och grälat med varandra under frihetstiden i Sverige, så jublade alla när Gustav III gjorde sin statsvälvning och utropade sig själv till enmäktig monark. Ja. Och det finns ju idag människor som anser att om församlingen i Sverige överhuvudtaget ska kunna fungera, så måste det finnas en enväldig ledare över församlingen. En vars besked icke kan prövas eller ifrågasättas. Då har vi bara gått från det ena diket till det andra. Vi ska titta på en text som jag tycker är intressant, och det är Johannesevangeliets 13:e kapitel. Det kapitlet börjar med berättelsen om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och det som jag tycker är speciellt intressant, det är vännen Petrus, 6:e versen. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren, och ni är rena, dock inte alla. Om jag får travestera det här till modern svensk kristenhet, då skulle jag vilja säga så här: det finns ganska många pastorer som tvättar fötterna på folk, men som blir så upptagna av det tvättandet att de hinner egentligen inte med något annat. De hinner inte vara ledare, för de håller hela tiden på att tvätta fötterna på folk. Och sen finns det människor som säger det, att ja, men de andliga ledarna måste ju vara andliga ledare, och så blir de andliga ledare så till en grad så de aldrig tvättar fötterna på folk. Petrus är ju en ganska krånglig figur här när Jesus kommer och vill tvätta. Först så ska han inte bli tvättad alls. Oh nej! Jesus, du ska sitta på den höga piedestalen här och jag vill kunna se upp till dig, och du ska inte alls förnedra dig med sånt här. Utan nu vill vi ha den stora, duktige, verkligt uppseendeväckande ledaren här. Du får inte kliva ner ifrån din upphöjda position. Tack! Och så håller han in fötterna så det inte går att tvätta dem. Och då säger Jesus: Ja, då har du ingen del med mig. Och då kommer han och säger: Oh, du ska tvätta alltihopa. Då är det ingen hejd på vad det ska tvättas plötsligt. Och liksom den gemensamma nämnaren i det här är att Jesus får aldrig lov att tvätta precis så mycket som han vill tvätta. Utan ena stunden ska det vara på Petrus villkor, han får inte tvätta alls. Nästa stund ska det vara på Petrus villkor, han ska tvätta alltihopa. Och i båda fallen är ju faktiskt inte Jesus en, ska vi kalla det, andlig ledare. Han får inte lov att erbjuda någonting och liksom vara den som får anvisa lite grann vad det är han vill erbjuda. Utan han ska hela tiden ställa upp, så att säga, på Petrus villkor, vare sig det nu gäller helavtvättning eller ingen tvättning alls. Och det här, det tycker jag är som en dråplig bild av svensk kyrkoliv idag. Alltså, när vi jämför de här två ledarskapsmodellerna, ska vi kalla det den auktoritära modellen och den som så lätt urartat i polsk riksdag, så är vi väldigt mycket i diskussion med varandra om vilken av dem som stämmer med Bibeln. Och det kan jag inte begripa. Därför att så långt jag kan förstå så är det helt klart att det är, så att säga, den icke-auktoritära modellen som i och för sig är den bibliska. Och frågan är inte om det är den eller den andra, utan frågan är hur i all världen vi ska få den att fungera. För det måste ju kunna gå, eftersom det är den som ändå beskrivs. Vi tittar i Lukas 22 kapitel. Till exempel. Mm. 24 versen. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sa han till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk. Och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänare. Den som är ledare ska vara som tjänare. Jag har svårt att förstå att det kan läsas på mer än ett sätt. Men sen är det ju så att om vi insätter ett tjänande ledarskap i en församling, så är det ju en betydande risk att om församlingen möter honom så som Petrus möter Jesus när han kommer med tvättfatet, så blir ju den tjänande ledaren inte ledare längre, utan då blir han ju allas träl. En person som snor som en skollad råtta fram och tillbaka för att uppfylla allas förväntningar, vilket ju är något helt annat. Den som ska vara ledare måste ju ändå beredas ett utrymme till att gå före, till att ändå få ha ett initiativ. Och det betyder ju alltså att fastän han som ledare är villig att ödmjuka sig och ställa sig på en låg nivå, så möts han ifrån församlingen av den ödmjukheten att man låter sig ledas av honom fastän han inte har ställt sig på en piedestal. Och den ödmjukheten ser vi inte så ofta. Jag minns en pastor som jag träffade en gång som berättade för mig om vad en person i församlingen hade förmanat honom för efter en av hans predikningar. Det var någon liten struntsak han hade bett församlingen vara med i, en liten sång som församlingen inte tyckte skulle sjungas just där och just då. Och sången i fråga var Det lilla ljus jag har. Så det var ingen pornografisk sång eller någon revolutionär sång eller något annat konstigt, utan det var en högst kristen liten gullig visa. Men det fanns de som inte tyckte att just den sången skulle sjungas just då, och han suckade efteråt, det finns många som har förmaningens ämbete i denna församling. Låt mig uttrycka det så här. Många, många pastorer är bundna till händer och fötter av struntsaker. Rena struntsaker. Vi håller på och käftar och bråkar och tjötar, för att använda göteborgska. Vi håller på och tjötar i Guds församling om en massa saker som är strunt. Och vet ni vad jag tror att Gud tänker när vi gör så? Han sitter med armarna i kors och säger, de kan gott ha det. Jag väntar tills de är färdiga. Eller som det står i Jesaja 30, därför väntar Herren tills dess han kan förbarma sig. Tills dess han kan vara i nådig. Du vet, en frikyrkopastor är ju den enda löntagare i Sverige som en gång i veckan måste ställa sig upp och vädja om en riklig gåva till sin egen lön. Det är ganska knäckande, åtminstone om man är en någorlunda känslig natur. Vi talar mycket om jäkt och stress i dessa tider. Och så läste vi ju förmiddags det här med att de som har fått nya vingfjädrar som örnarna och hastar och stad utan att mattas. Och jag satt och tänkte för mig själv medan Kalle läste den där texten. För den har irriterat mig ibland när jag har varit lite trött och så. Min hustru brukar säga att Sven är normalt något tröttare än normalt. Ja. Då har jag funderat så här, och jag gjorde det i morse igen, att vad är det egentligen som tröttar oss mest av allt? Och då kom jag ihåg en god vän till mig, en väldigt duktig röntgentekniker, som en sån där kille som alltid fick rycka in när maskinerna gick sönder så att ingen annan kunde laga dem, och han hade alltid jobb över huvudet och var en plågad och stressad man. Han sa en gång med lite självironi så där att det som tröttar mig är inte det jobb jag har gjort utan det jag inte har gjort. Och det är ju sant. Du har väl lagt märke till det här att stress och jäkt, det där som får himlen och Herrens närvaro att verka så förunderligt långt borta, fastän han hela tiden är nära. Det är det här att man sätter sig ner och tänker, nu ska jag göra detta. Och så börjar man lite grann, och så plötsligt så går det som en stöt genom huvudet på en, jag borde ju göra det där också, nu. Och så kan man inte vara på två ställen samtidigt. Och så känner man sig som man var sliten i stycken, och så blir slutresultatet att man varken gör det ena eller andra. Jag har varit med så pass många år så jag minns ju krigsåren då folk inte hade bilar. Det var ju klart, det var ju väldigt skönt när vi fick bil. Man kunde ju åka vart man ville och hälsa på folk och man fick ju många vidgad bekantskapskrets och så här. Ja visst, men nu är det ju så att söndagarna måste man ju åka 20 mil till den och 30 mil till den, och semestern måste man ju kuska runt hela landet med husvagnen på släp och vad det är mera. Och vi försöker tappert att rationalisera vårt liv så vi ska kunna vara på 8-10 ställen samtidigt. Nu, om vi nu för över det här på pastorns situation, för det är egentligen honom jag tänker på nu. Många pastorer har så många parallella uppgifter. De är inte märkvärdiga var och en i och för sig alla gånger. Men det som tar ner honom eller henne, det är att de ska göras samtidigt. Egentligen måste göras samtidigt om de alls ska göras. Och när man har en 3-4-5 sådana ärenden på väntelista, då ska man ha ganska starka nerver för att kunna koppla av så pass man kan ta sig lite ledigt och läsa Bibeln bara för nöjes skull. För det måste ju en pastor kunna göra. Han måste kunna läsa för nöjes skull och inte bara för att få något att säga på söndag. Den här berättelsen i Apostlagärningarna 6, när det blir strul i församlingen och apostlarna säger det att ja, då tillsätter vi diakoner här som får sköta utspisningen så det blir lugn i stugan. Ty vi måste ägna oss åt ordets och bönens tjänst. Och ibland undrar jag om människor som aldrig har predikat, om de har en aning om vad det vill säga att sätta ihop en predikan eller ett bibelstudium. Jag menar, ni kanske kommer hit till ett ashram och tänker att ja, det där svängde de ihop på 10 minuter. Det är ju rutinerade grabbar det här. Jag vet inte om ni tänker så eller om ni kanske inte tänker alls på det. Jag ber om ursäkt. Men jag menar, normalt är det ju så när man ska åka iväg och ha ett sånt här ashram att födslovånderna börjar så där en 4-5 dagar innan, börjar det kännas lite fjärilar i maggropen och sen så växer det och växer och till sist så går man bara och suckar och stönar och bläddrar och slår i konkordanser och sliter sitt huvud och skriver på papperstussar och slänger dem i papperskojen och börjar från början igen och så här tills det till sist har blivit något därför att Herren var med. Många pastorer hinner aldrig med det där. Hur många präster och pastorer i vårt land tror ni har ett par tre dagar på sig för den förkunnargärning som de är satta att ge ut i predikningar, i bibelstudier? Nej, de är lätt räknade, det kan ni skriva upp. Låt oss ta en enda liten tanke så här. Tillsammans med pastorn eller pastorerna eller ledarna i församlingen så finns ju de äldste kanske inräknade här i apostlar, evangelister, profeter, herdar och lärare. Det är väl mycket möjligt. Men som våra församlingar ser ut idag så är det ju ofta så att det finns en eller två eller ett par heltidsanställda förkunnare och så finns det kanske någon styrelse av något slag. Och då kan ni ju pröva själva inför det sammanhang som ni tillhör. Om denna styrelse, äldstegrupp, vad den nu kallas, om den är en avlastningsgrupp för pastorn eller en pålastningsgrupp. Är den en tillgång eller är den en börda, för att uttrycka det lite brutalare? Är det här ytterligare en instans vars alla förväntningar pastorn måste uppfylla? Eller är detta en grupp till vilken pastorn kan delegera sådant som behöver göras, men som pastorn ska lämna ifrån sig därför att han ska ägna sig åt det som är hans kallelse? Hör ni det? Det som är hans kallelse, att skriva protokoll. Nej. Ordets och bönens tjänst. Nu är vi ju alltså en bra bit över 100 pers här och representerar kanske en 40-50 församlingar. Hur tar ni hand om era pastorer och vänner? Finns det något skyddsombud för pastorn i din församling? Nej. Är du beredd att väcka frågan på ett församlingsmöte? Vi skulle tillsätta ett skyddsombud. Pastorn ska inte behöva tala i egen sak, att detta kan inte vara mitt jobb och detta kan inte vara mitt jobb. Mitt jobb är ordets och bönens tjänst. Det måste finnas ett skyddsombud. Därför att ledarskapet är till för att föra det heliga till mognad. Och en av de många krispunkterna i svensk kristenhet 1990 är att när pastorn har betat av hela den långa förväntningslistan och kommer fram till den punkten där han skulle kunna ta itu med det som är hans uppgift, så är veckan slut och pastorn är slut och det hinns inte med. Amen. Låt oss be. Herre, vi gläds åt det här perspektivet som vi ser i ditt ord, att din församling är en plats där vi får lov att mogna tillsammans. Mogna i äkthet och ödmjukhet. Och att det blir en plats där vi allt mer genom din hjälp får lära oss att lyssna till varandra. Nu vill vi kanske framförallt bedja dig, Herre, om ny inspiration när det gäller ledarna i våra församlingar. Herre, vi talar ibland om outnyttjade resurser. Och här om någonsin skulle vi göra det. Till människor som du har kallat till ordets och bönens tjänst tvingar vi till helt andra uppgifter. Inte med brutala metoder, vi är ju kristna förstås. Men så där lite fint som vi brukar göra. Men resultatet är ju förödande, Herre. Det där som du förespeglar oss i ditt ord, det får vi inte så ofta se. Vi skulle vilja be dig, Gud, att du ger oss konstruktiv fantasi när det gäller ledarna i våra församlingar. För det första, när det gäller att inte göra affär av struntsaker. Det är ju prestigen som spökar i vanlig ordning. Utan att de som du har tillsatt som ledare verkligen ska få ett utrymme till att vara det, utan att själva upphäva sig och säga att det är bara mitt ord som gäller. Det ska de inte behöva göra. Det är ju ett underbetyg åt oss som skulle bli ledda. Om det måste vara så för att det ska kunna hända något. Istället ber vi att du öppnar våra ögon för den ödmjukhet som behövs för att ledaren ska kunna vara ledare utan att sätta sig på höga hästar. Det betyder ju inte alls att vi inte kan diskutera lämplighetsfrågor. Men att vi kanske måste göra det inte alls utifrån de här positionerna av att jag vill ha rätt. Utan att vi också där verkligen får lära oss att lyssna till varandra. Och lära oss kanske att lyssna på ett särskilt sätt till den som du har insatt som ledare. Ge honom en chans eller henne. Vi ber allvarligt om hjälp med det här, Herre. För som det nu är många församlingar så stressiga så folk backar i dörren när de kommer. Och vi själva kan också känna det tungt att gå dit ibland. När det istället skulle vara en plats där man fick liksom slappna av. Inte förslappas, men slappna av. Vara sig själv. Och låta ditt liv få flöda och spontant forma oss. Också det som ska göras. Vi fick tillbaka lite av glädjen och leken i det hela. Här är många pastorer lämnar sin tjänst idag därför att de inte orkar. Jag tycker det är så smärtsamt att se när en pastor går ifrån en församling till ett annat jobb och församlingen frågade aldrig varför gick du? Det föranledde ingen självprövning eller omprövning. Man bara skaffade en ny. Vi ber dig verkligen Herre att du ska ge oss ett ödmjukt sinnelag på den här punkten. Vi har svårt att tro Herre. Att du verkligen vill utgjuta väckelse. Om vi behandlar de människor som du insätter som ledare på det viset. Amen.